nedisade trapphus i ryska städer medan Putins vapenfabriker går varma. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig Fredrik Wadström. Och med mig har jag Stig Fredriksson, journalist och författare med lång erfarenhet av Ryssland och Sovjetunionen. Välkommen.
Tack, tack.
Välkommen också Lubna Elshanti på länk från Zakarpattia i västra Ukraina.
Tack.
Och så Ekots Johanna Milén, radions tidigare Moskva-korrespondent, med på ledning. Välkommen.
Tack.
Det kommer rapporter från olika delar av Ryssland där folk värmer sig utomhus vid öppna eldar för att uppvärmningen av husen och varmvattnet försvunnit mitt i den stränga vinterkylan. Hur eftersatt är den ryska infrastrukturen?
Väldigt eftersatt, och mer så ju längre tid som Putin har suttit vid makten.
Lubna?
Ja, märkbart eftersatt.
Johanna?
Det här är ju ingenting som har uppstått just nu, utan så här har det varit länge. Men det vi ser nu är väl ett tecken på att infrastrukturen helt enkelt börjar bråka ihop på många ställen.
Samtidigt som det kommer mobilfilmer med istappar i trappuppgångar har Ryssland ställt om till krigsekonomi. Och bland det dyraste som det ryska flygvapnet har är radarspaningsplanet A-50. Och ett av dessa ska ha skjutits ner häromdagen.
Ukraine's military says it has shot down a Russian spy plane and a command aircraft which are used to coordinate Russian battlefield movements. One of the planes was an A-50 seen here in filed footage which can spot targets up to 650 kilometers away. So shooting that down would be a significant boost to Ukraine in its fight against Russia's invasion. And Moscow hasn't confirmed the incidents.
Tyska Deutsche Welle om det avancerade ryska radarspaningsplanet som ska ha skjutits ner. Ett sånt plan beräknas vara värt uppemellan 3 och 4 miljarder svenska kronor och används bland annat för att koordinera ryska robotattacker mot ukrainska städer. Lubna, hur ser ukrainarna på vad det här kan få för konsekvenser för den ryska krigföringen framöver?
Nej, men det påverkar på flera olika sätt. Dels ekonomiskt som du var inne på, för de här planen är ju svindyra och Ryssland har bara ett tiotal av dem i bruk och de tillverkas inte längre och de går inte heller att ersätta. Så det är en ekonomisk förlust för Rysslands del, men också stridsmässigt, för med den här förlusten så försvagas också Rysslands förmåga att kunna övervaka och spana på Ukraina och slå mot ukrainska positioner. Men också moraliskt, för att det här är en prestigeförlust för Rysslands del som de inte ens vill erkänna.
Johanna, hur har reaktionerna sett ut från ryskt håll på den här påstådda nedskjutningen?
Officiellt, som vanligt när det kommer till ryska förluster eller nederlag, så är det ingenting som man nämner överhuvudtaget. Men däremot så finns det ju de här så kallade militärbloggarna med mer eller mindre starka band till den ryska makten som ändå skriver om såna här saker. Och där finns det exempel, en av de mer kända, han kallar sig för Rybar på sociala medieplattformen Telegram. Han skriver att om det är så här så kallar han det för ännu en svart dag för det ryska luftförsvarsstridskrafterna och det ryska luftvärnet, och konstaterar också att den här sortens plan är väldigt få till antalet och det finns få specialister som kan de här planen. Andra militärbloggare kommenterar också det här och beskriver det som en slags tragedi. Så att om man tolkar vad den här typen av människor skriver, så framstår det ju som ett nederlag för den ryska sidan.
Stig, vad vet vi om hur ryssarna reagerar på de enorma värden som går upp i rök i den här ryska invasionen i Ukraina när det egna trapphuset kanske är täckt med is?
För det första så är det ju inte så många som får veta så mycket om den här ukrainska nedskjutningen av det här spionplanet eller radarövervakningsplanet, därför att de får inte den informationen. Och sen så tror jag att det kanske bland vanliga ryssar inte är så många som ändå gör den kopplingen till kriget i Ukraina, utan att det är andra saker som upprör dem mera. Till exempel vad de får veta om hur eliten har det, korruptionen inom eliten. Skandalen nu i veckan har ju varit kring Putins äldsta dotter Maria, som är endokrinolog, alltså forskare om hormoner och särskilt barns. Och hon är utsatt för sanktioner från både USA och EU därför att hon styr forskningsprogram som har fått miljarder av pappa Putin. Det har varit väldigt mycket hemlighet genom åren om Putins båda döttrar. Men hon gav en intervju i veckan där hon sa så här att i vårt samhälle står folket i centrum och inget har högre värde för oss än människoliv. Och det här har ju blivit en skandal då på sociala medier och sådär när den här intervjun har kommit ut. Hur eliten har det och att man resonerar så cyniskt när alltså så många dör och stupar och kommer hem i kistor från Ukraina-kriget. Och dessutom så avslöjade Navalnys antikorruptionsfond nu i veckan att hon har tjänat 10 miljoner dollar de senaste 3 åren genom ett företag som hon jobbar för som har förbindelser med Yuri Kovalchuk, en av Putins allra närmaste vänner, chef för Bankrazia till exempel. Så att den här cynismen och den här korruptionen inom eliten tror jag upprör folk ännu mer.
När det gäller då de här rapporterna om infrastrukturen så har det kommit mobilfilmer från flera ryska regioner med frysande människor och nedisade hus. Och det verkar ha blivit vanligare den här vintern, inte minst i Moskvas förstäder.
People from a number of regions all over the country are coming together to express their anger and frustration about a lack of heat in their homes. In their short videos, they criticize the local authorities, who they say have not been adequately prepared for winter. Some even appealed directly to the Russian president.
Dear Vladimir Putin, we are forced to turn to you for help because the municipal authorities don't respond.
Al Jazeera om att en del människor vädjar direkt till Putin för att presidenten ska lösa uppvärmningsfrågan. Många av de här uppropen liknar någon slags protester. Med tanke på det hårda politiska klimatet i Ryssland idag, hur vågar de gå ut så här, Johanna?
Den här typen av protester har vi ju sett i Ryssland tidigare, just när det kommer till infrastruktur eller problem i det egna livet med uppvärmning, med stigande priser och så vidare. Hittills har ju protesterna ändå varit ganska begränsade, och den här typen av protester är också lättare på något sätt att hantera för den politiska makten. Den riktar sig inte direkt mot Vladimir Putin, man kritiserar inte honom, utan man kritiserar snarare lokala makthavare. Och det där har vi ju sett genom åren i Ryssland, hur man riktar sin vrede mot lokala makthavare, och då kommer Putin ut och tar dem i örat. I ett av de här fallen i Podolsk, Moskva-regionen, där har ju då cheferna för det här värmeverket och den ammunitionsfabrik som styr över det häktats och misstänks för olika former av brott och nedlåtenhet till att sköta de här systemen. Så att det är ett sätt att visa att det här är på lokal nivå som det här sker. Infrastrukturfrågorna så har man i alla fall historiskt alltid kunnat peka på att det är lokala makthavare som har underlåtit att sköta de här sakerna på rätt sätt, medan man från statens sida då säger att vi ska rätta till det här.
Stig, hur ska vi se på de här protesterna på olika nivåer i det ryska samhället?
Ja, så de här protesterna för avbrott i värmen och el och varmvatten och sådär tror jag inte är så farliga för Putin, därför att det fungerar ju som så att även om folk då vädjar till Putin att göra någonting, så kan han bara skicka det vidare neråt och skylla på lokala makthavare. Alltså på sin stora presskonferens då i slutet av förra året så fick han ju en fråga om de höga äggpriserna som bekymrade folk. Ja, men då säger han, det ska jag göra någonting åt, och så ger han en order neråt. Men problemet är väl att Putin kan inte göra så mycket åt den här bristande infrastrukturen, därför att den håller på att braka ihop. Och den har försummats under så lång tid.
Ja, för 1,5 år sedan så fanns en artikel i den statslojala tidningen Izvestia där de gick igenom situationen för ryska bostäder. Den här artikeln har ju liksom bubblat upp nu då i det här sammanhanget. Och där hävdades det att mer än 70% av alla bostäder i Ryssland betalar för låga avgifter för att systemet ska kunna fungera. Ryssland är ju ett land med stora gas- och oljetillgångar som exporteras. Det skulle ju kunna finnas pengar. Hur har vi hamnat här?
Ja, därför att Putin har ju under alla sina år vid makten försummat att utveckla Ryssland och Rysslands tillgångar. Man har ju satsat, som du säger, på exportet av alla sina råvaror, men man har ju inte förädlat sina egna råvaror. Och framförallt så är det ju sen kriget började den offentliga sektorn som har blivit lidande. Alltså all civil infrastruktur i Ryssland har ju blivit lidande när Ryssland har ställt om på krigsfot till en krigsekonomi. Idag så går kanske mer än en tredjedel av bruttonationalprodukten till vapenproduktion och till den militära sektorn. Men man har ju i alla år försummat vägar, broar, dammar. Man har försummat att byta ut kanske 90 år gamla vattenledningar, rör för värme och så vidare. Allt det där har ju försummats.
Lubna, du som är på plats i Ukraina, hur ser det ut där? Jag menar, det måste finnas eftersatt infrastruktur också i Ukraina, inte bara sånt som förstörs nu i det pågående kriget.
Ja, det är inte så att Ukraina innan anfallskriget var ett rikt land. Det räcker med att bara åka ut på småvägar så får man vara glad om man överlever en sån färd. För vägar är ofta i väldigt dåligt skick, men det är i och för sig bara en småsak i sammanhanget. För det stora problemet är att man har så himla mycket nedgånget, alltså fabriker, hamnar, fartyg. För att staten har inte råd att lägga pengar på sånt eller för att ja, de försvinner någonstans på vägen och så. På det så har man ett anfallskrig att hantera och som också har skadat infrastrukturen. En positiv sak i sammanhanget är att den här situationen har fått Ukraina att bli bra på att lösa akuta problem. Att provisoriskt bygga och laga, bygga en tillfällig bro på nolltid, laga en ledning så att den funkar. Och resten, den totala liksom renoveringen, den tar man sen, den har man liksom lagt på framtiden.
Om vi återvänder till Ryssland då, i Podolsk, 3 mil söder om Moskva, så rapporterades det nyligen att 150 000 människor blev utan värme när en ledning i ett värmeverk gick sönder nyligen. Och till bilden hör då att det här lokala värmeverket kontrolleras av en privatägd ammunitionsfabrik och går på högvarv för att upprätthålla leveranser till den ryska armén. Men hur vanligt är det att människor i Ryssland kopplar ihop sina egna livsvillkor med den pågående invasionen i Ukraina, Johanna?
Alltså det beror nog lite på vem det är man frågar. Alltså de ryssar som är kritiska till Vladimir Putin, till invasionskriget i Ukraina, de gör det säkert och kopplar ihop det här med att alla resurser just nu går till den enorma vapenindustrin och att man därmed låter andra delar av samhället stå efter. Medan de människor som mer följer de statskontrollerade medierna och så vidare mer ser det här som ett brister i den lokala administrationen, inte direkt kopplar det här till kriget. Och det är ju så också som vi har sagt att det här är ju inte heller något nytt problem, utan det har ju varit den här typen av problem tidigare vintrar också, även om det inte har fått lika stor uppmärksamhet som den här vintern. Den statskontrollerade propagandan gör ju sitt bästa naturligtvis för att alls inte koppla ihop de här två frågorna på något sätt.
Stig, vad skulle behöva hända tror du för att människor skulle göra den här kopplingen, att kriget skulle vara en del av deras liv?
Ja, men Ryssland fungerar ju så att det inte finns något ansvarsutkrävande. Det går liksom inte att ställa den högsta ledningen till ansvar för de här försummelserna och de här sammanbrotten i infrastrukturen. Det enda sätt som jag skulle kunna tänka mig att folk kan få utlopp för sin frustration eller sin upprördhet, det är ju i det kommande presidentvalet i mars, genom att helt enkelt inte gå och rösta.
Lubna, du befinner dig ju i en del av Ukraina som är långt från frontlinjerna, även om alla regioner kan utsättas för robotattacker när som helst. Hur stark är kopplingen för människor där du är i västra Ukraina mellan vardagsliv och den ryska invasionen?
Ja, men det är ett märkbart annat läge här i västra Ukraina, framförallt i Zakarpattia som brukar kalla sig folkmun för den sista oasen, för att det här är faktiskt den enda regionen som i princip aldrig har träffats av ryska robotar, och här finns det till och med inte utegångsförbud om nätterna som råder i andra regioner i Ukraina förutom då Zakarpattia. Men samtidigt så märks invasionen i varje vrå. Det räcker med att bara ta en promenad och gå förbi en kyrka och en begravningsplats så ser man mängder av nya gravar av soldater som härifrån har skickats till frontlinjerna. Men samtidigt om man pratar med folk så upplever jag att man har inte den här samma stress, samma känsla av oro som man ofta möter i andra städer av Ukraina som är mer drabbade, till exempel i Charkiv eller östra Ukraina eller för den delen Kiev. Här är människor mer avslappnade och hit åker ju också en hel del familjer för att vila upp sig, för att män i stridsbar ålder kan ju inte lämna Ukraina, så många åker hit på semester, vandrar i bergen eller åker skidor eller bor på fina hotell som faktiskt är öppna. Så här fortsätter livet på något sätt som det har gjort tidigare, även om kriget är märkbart, framförallt på flyktingsituationen som finns här och för att hela samhället är såklart väldigt påverkat. Men det är en annan stämning här i västra Ukraina jämfört med andra delar av Ukraina.
I ett annat land än Ryssland så skulle ju människors vardagsfrågor ha stor inverkan på det kommande presidentvalet. I Ryssland är det val om bara 2 månader, men det är ingen vanlig valkampanj som pågår. Sajten Daily Beasts reporter Julia Davis driver YouTube-projektet Russia Media Monitor. Och där har hon ju nyligen klippt ihop när 5 olika ryska presidentkandidater, ingen av dem är Putin, slingrar sig kring frågan om de tror att de kan vinna.
Вы сможете победить?
Значит, я не могу так говорить, победить и победить.
Знаете, планирует Господь Бог.
Вы планируете победить?
Конечно нет, я найдет, похоже.
Självklart har jag inga tankar på att vinna. Ser jag ut som en idiot, säger den ryske presidentkandidaten Andrei Bogdanov. Innan dess hörde vi en annan kandidat, Sergej Baburin, säga att bara Gud kan planera saker här i världen när det gäller hans chanser att vinna valet. Och i svepet från Russia Media Monitor med potentiella kandidater var det bara Boris Nadezhdin som vågade säga något kritiskt när han sa att han hoppades att han efter valkampanjen fortfarande skulle vara i livet och i frihet. Jag vet inte hur troligt det är att ryska bostäder blir en valfråga i det ryska presidentvalet och den här frågan om infrastrukturen när det här hålls om 2 månader. Men frågan utifrån den här defensiva hållningen från så gott som alla kandidater, det är om det blir någon debatt om någonting den här gången, Stig.
Nej, jag tror inte det. Alltså i ett vanligt eller någorlunda normalt land så skulle ju då den högsta ledningen få ställas till svars för vad den har uträttat under de gångna 6 åren. Men så kommer ju inte ske. Ingen kommer ju ställa Putin till svars. Jag tänker till exempel på hur kriget har gått. Väljarna borde ha dragit för slutsatser av hur kriget har gått på 2 år. När Putin då liksom triumfatoriskt har införlivat 4 ukrainska regioner med Ryssland, alltså Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizhia, och sagt att de är ryska för evigt. Och så borde ju väljarna då titta på, ja, men hur ser det ut då i verkligheten? Ryssland kontrollerar ju inte de här 4 ukrainska regionerna. Alltså ljuger Putin, vår president ljuger. Men det kommer ju ingen att ställa honom till svars för.
Vad säger Johanna om möjligheterna till debatt om någonting om 2 månader eller inför valet?
Det finns inte så stora utsikter för det, och de här potentiella kandidaterna, vi vet ju inte ens om de får ställa upp. Den som är mest uttalat kritisk och som många inom det mer liberala demokratiska lägret hoppas på, Boris Nadezhdin, det är väl enligt de flesta ganska osannolikt att han då får ihop de här namnunderskrifterna som krävs för att få ställa upp formellt i valet. Han är ju den enda som uttalar sig öppet kritiskt och har kallat det här kriget för en katastrof för Ryssland. De andra som man vet får ställa upp, det är ju de som då leder partierna som sitter i den statliga duman, parlamentet. Och där kan man ju då se, precis som det brukar vara, till exempel från partiet Novy Ludi, nya människor. Deras kandidat Vladislav Davankov, han åker runt i Ryssland och kritiserar att man förbjuder västerländska sociala medier och så vidare. Och säger att om jag får bestämma så ska det bli mer frihet och så vidare. Och den typ av liksom lite pseudokritik, det brukar alltid finnas med i ryska presidentvalskampanjer, men samtidigt så är det välkänt att alla de här tillåtna kandidaterna när det kommer till kritan står på Putins sida, och det framförs inte den typ av kritik som anses allvarlig eller skadlig på riktigt. Så att det här så kallade valet kommer väl skilja ut sig från tidigare val, skulle jag säga, genom att det överhuvudtaget inte kommer finnas någon form av opposition som överhuvudtaget kan riskera den bild som den ryska ledningen under Vladimir Putin vill att de ryska väljarna ska få.
Ja, om vi jämför med tidigare presidentval, vad finns det som historiskt sett påminner om situationen vi är i nu, Stig?
Nej, egentligen ingenting genom att vi har naturligtvis då krigssituationen. Men alltså det som jag tänker på den här gången ändå kanske borde oroa Putin lite grann, det är ju valdeltagandet. Därför att man har sagt från Kremls sida att Putin ska återväljas med 75% av rösterna minst. Peskov, presstalesmannen, har till och med sagt 90%, och att man ska ha ett 70-procentigt valdeltagande. Men om nu då folk kopplar ihop bristen på framgångar i kriget och dessutom sammanbrottet i infrastrukturen, så kan ju Putin riskera ett lägre valdeltagande. För det är det sättet som ändå folk kan protestera med. Antalet röster kan man ju manipulera, hur många procent som Putin återvinns med. Men valdeltagande, det är ju svårare att manipulera.
Ukraina skulle också haft presidentval i år, men har ställt in på grund av säkerhetsläget under det ryska anfallskriget. Hur har det påverkat det politiska samtalet i landet, Lubna?
Ja, det är inte så att politiken har försvunnit från dagordningen just för att man har ställt in valet, utan tvärtom så är politiken högst närvarande i Ukraina, och det är väldigt mycket vardagssaker som man diskuterar i det ukrainska parlamentet, allt från pensioner till lärarlöner till allmänt vardagslivet i Ukraina. Samtidigt så finns det också numera en diskrepans mellan militära ledningen i Ukraina och regeringen och den andra sidan, där Zaluzhny, överbefälhavaren i Ukraina, och Zelensky, presidenten, har inte alltid dragit jämnt, och de diskussionerna förs högljutt. I Ukraina så brukar man säga att när kriget kommer så sluter sig samhället samman, men när kriget flyttar ut så bildas interna konflikter och inrikespolitiska diskussioner och debatter. Och det är lite det läget som man befinner sig i Ukraina just nu, att politiken har på ett sätt återvänt, även om inget val kommer att hålla sig i närtid. Samtidigt så har ju Zelensky ett utbrett stöd enligt olika oberoende undersökningar. Han har ju ett mindre stöd idag jämfört med början av den fullskaliga invasionen, men fortfarande så ligger det på över 60%. Samtidigt så har han också goda möjligheter att regera, med tanke på att parlamentet, Verkhovna Rada, där sitter ju hans parti i majoritet, och det gör det lättare för honom att få igenom sina förslag. Men ja, politiken är högst närvarande i Ukraina nu.
Vad skulle behöva hända i Ryssland för att landets krigföring i Ukraina skulle bli en del av diskussionen i samband med presidentvalet, Stig?
Ja, det skulle väl vara att det blir ukrainska framgångar. Nu står ju liksom fronten still, men skulle det bli ryska nederlag, ryska motgångar, så är det klart att det skulle kunna påverka presidentvalet.
Lubna?
Jag tror att om ryssar skulle fatta mod på bredare front att våga kritisera, och det kan handla i och med att Ryssland är ju världens största land, att det kommer kritik från olika delar av Ryssland som riktas indirekt eller direkt mot den ryska ledningen, så skulle det kunna kanske påskynda någon slags förändring i Ryssland.
Johanna?
Det som det har talats framförallt om och som har väckt mest oro och frustration i det ryska samhället, det var ju i samband med den här så kallade delvisa mobiliseringen då hösten 2022. Och det har ju spekulerats hela den här hösten om att en ny mobiliseringsvåg är på gång. Därför har ju den ryska ledningen då förutsett det, och det är ju många som spekulerar i att en ny mobilisering kommer att komma, men att man kommer att vänta med den till efter det här valet. Och det är ju ett tydligt tecken från Putins sida själva, inser att det är väldigt många ryssar som inte alls har någon lust att på ett personligt plan riskera livet i det här kriget, och Därför har Putin sagt att just nu finns det inget behov av ytterligare mobilisering. Inför förra valet så har ju Putin då lovat att pensionsåldern, som är något väldigt känsligt i Ryssland, inte ska höjas. Men sen efter valet, det senaste då 2018, så höjde man pensionsvalet. Så att sådana där obekväma beslut, det fattar man först efteråt. Och fungerar ju det ryska systemet på så vis att ingen ställs till svars, även inte heller för brutna luften. Det finns inget ansvarsutkrävande i Ryssland, så då väntar man med det man vet skulle kunna vara impopulärt till efter det här valet.
Tack så mycket. Vi avslutar veckans avsnitt så som vi brukar, nämligen med det vi kallar för veckans kremlologi. Vad har ni sett på sistone, Lubna?
Ja, vi pratade lite om ukrainsk inrikespolitik och det politiska klimatet överlag i Ukraina just nu. Och ja, i veckan så tvingades en parlamentsledamot i Ukraina, Mariana Bezuhle, att avgå, eller hon skrev på sin egen avskedsansökan efter att hon under väldigt lång tid har kritiserat överbefälhavaren Zaluzhny. Det har hon gjort i sociala medier och varit väldigt hård i sin kritik, bland annat kritiserat honom för att han inte har, enligt henne då, kommit med någon handlingsplan för 2024. Och för att förstå det här så är Zaluzhny en av de mest populära personerna i Ukraina just nu. Han ses som en hjälte som lett Ukraina i det här kriget, och man har ändå lyckats nå stora framgångar. Och han är ju väldigt populär och omtyckt av många ukrainare. Så en del kritiker menar om det här kan vara ett försök från Zelenskyjs sida att testa lite hur det skulle vara att få Zaluzhny avsatt. Det är en del kritiker som menar då att Zelensky, presidenten, känner sig hotad av Zaluzhny och försöker hitta sätt att bli av med honom eller att byta ut honom, och där han skulle då använda den här parlamentsledamoten Mariana då för att känna av lite vart vinden bär i Ukraina just nu. Medan hon själv säger att hon inte har fått några riktlinjer, att hon har helt handlat utifrån eget huvud. Men ja, hon är borta från den politiska arenan just nu i alla fall i Ukraina.
Johanna, veckans kremlologi.
Den senaste tiden har vi fått en ny förklaringsmodell till varför Ryssland bedriver sitt krig i Ukraina, och det handlar om toaletter. Nyligen så besökte Sankt Petersburgs guvernör Alexander Beglov ett sjukhus där skadade ryska soldater vårdades. Och i samband med dem hade han fått höra hur de i östra Ukraina hade fått se hur det fanns inte bara herr- och damtoaletter utan också könsneutrala toaletter, vilket jag verkligen betvivlar att det finns i östra Ukraina. Men att det där, sa Beglov, då hade fått de ryska soldaterna att på riktigt förstå vad det är de strider för i Ukraina, för att inte den här könshysterin ska nå också till Ryssland, där man kan byta kön hur som helst och där man till och med får gå på toaletten om man är en transsexuell person. Och det där togs sedan vidare av Vladimir Putin, som i tisdags under ett samtal också tog upp det här med toaletterna och sa att många av dem som har lämnat Ryssland av olika skäl den senaste tiden nu återvänder, för de har svårt att leva ett liv i en verklighet där män och kvinnor ofta delar på toaletter i västvärlden. Det där har ju naturligtvis väckt stor skämtsvilja i ryska sociala medier, och man har bland annat föreslagit en ny sak att säga för den som ska åka till Ukraina och strida, att det är för Ryssland, för våra dass. För man har också noterat då att i många ryska regioner, apropå det här med kommunal infrastruktur, att det på många ställen fortfarande bara existerar utedass i de ryska regionerna. Så det där kan ju tyckas lustigt, men det är verkligen på den nivån ibland som ryska företrädare beskriver vad det här kriget också handlar om, nämligen de ryska så kallade traditionella värderingarna, att det är det man kämpar för att de ska få bevaras och inte bli förstörda av västlig dekadens.
Stig, veckans kriminologi.
Jag har tänkt mycket på att det i dagarna är 50 år sedan Alexander Solzhenitsyns dokumentärskildring Gulagarkipelagen kom ut i svensk översättning, och Gulagarkipelagen har blivit aktuell igen på ett helt annat sätt. Nämligen att vi har fått veta att Alexej Navalny har dykt upp i en straffkoloni norr om polcirkeln. Mer än 200 mil nordost om Moskva, ganska nära Varkota som var ett ökänt läger i Gulagarkipelagen. Och den här straffkolonin där Alexej Navalny dök upp, den kallas för Polarvargen. Och även del straffkolonin var tidigare ett läger inom Gulagarkipelagen. Så att det här visar, tycker jag, att Gulagarkipelagen lever i högsta grad kvar under Putin.
Verket alltså.
Och, ja, precis.
Tack så mycket Stig Fredriksson. Tack Johanna Melén och direkt från västra Ukraina, Lubna Elshanti. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.